Är det någon som känner igen sig i den här bilden? Att tänk dig en skolmatsal och du kommer med din bricka och så sätter dig vid ett bord och äter din skollunch. Men så säger de som sitter där, men här får inte du sitta. Här är de coola som sitter. Och så får man skamsen gå därifrån, för man platsar inte i gänget. Så tror jag det är många, många som upplever det. Och det är en klassisk uteslutningsmetod att tala om för någon annan att nej, men du platsar inte här, för vi som sitter här, vi är såna här. Så. Kan behålla den bilden lite så återkommer vi dit. Jag kommer ta lite bakgrund till texten som vi ska läsa idag. För Gunnar sa ju här att jag kommer läsa från Galaterbrevet. Du har också skickat ut. Är det så att man inte får mina e-mail, så får man gärna säga till, så kan jag lägga till det på listan. Annars så ligger ett litet papper här ute också där det beskriver lite mer om Galaterbrevet, som kan vara tankar som är bra att ha med sig. Så. Men om vi läser från början i Galaterbrevet så ser vi där att Paulus han först så vädjar han till Galaterna att hålla fast vid det evangelium som han har predikat för dem, som han har talat om för dem när han var där och grundade deras församlingar. Men så märker vi också att Paulus har hört att det har varit andra personer där och efter honom och sagt att nej, men nu när ni har blivit kristna, när ni har mött Gud, så måste ni också omskära er och ni måste liksom ta till er lagen fullt ut för att verkligen kunna bli en del av Guds folk. Och detta vänder ju sig Paulus då väldigt starkt emot. Och läser vi vidare så är det också lite av en självbiografisk berättelse av Paulus. Där han beskriver, ja, men i korta drag sin livsresa, hur han har fått del av evangeliet av Jesus. Han har inte lärt sig det av någon annan människa. Och så beskriver han också hur han flera år senare träffar Petrus och några av apostlarna, och så för att just få bekräftat att det är samma evangelium som de predikar då, och de lämnar det mötet att de är överens. Så. Men sen kommer vi till mitten då av kapitel 2, så kommer en liten vändning där Paulus han beskriver öppet då hur han har ifrågasatt Petrus och de andra som var med honom i Antiochia på grund av hur de där betedde sig i samband med måltidsgemenskapen. Men vad är det då som Petrus hade gjort? Vi förstår att han brukade äta tillsammans med hedningarna, alltså de som inte var judar kallades ju hedningar, och så var det också i Galatien dit där Paulus skriver detta brev. De flesta var hedningar där, och han har genom att äta tillsammans med dem så har han med hjälp av evangeliet skapat en enhet över de här olika etniska gränserna som fanns däremellan då. Men när de här då som var judekristna, eller man ska kalla dem, som predikade omskärelsen, så när de kom dit så backade Petrus i fruktan för dem. Och så slutade han dela måltidsgemenskapen med hedningarna. Och problemet var inte i sig att han åt tillsammans med hedningarna, det kunde man göra, utan det kontroversiella det låg i Ja, men det har sin bakgrund i de renhetsföreskrifter som fanns inom judendomen i samband med måltiden. Var man på hemma i på judisk mark, om man säger så, då var det inte några problem med att följa det. Men när man är då i ett hedniskt sammanhang så är det betydligt svårare att garantera att allt det där efterlevs då. Och det hade ju inte varit något problem för Paulus, för Petrus, för han har ju insett att ja, men det är inte det viktiga. Men då, när de här kommer då, så slutar han att äta tillsammans. På så sätt så bryter han ju också den enhet som hade skapats över den här gränsen. Han stod inte fast vid det som han och Paulus tidigare hade kommit överens om. Och Paulus, han använde i det här sammanhanget väldigt starka ord och säger att Petrus har avvikit från evangeliets sanning. Och vilket också visar på att måltider vid den här tiden var ett väldigt starkt uttryck för samhörighet och för enhet. Och hela detta är då bakgrunden till den text som vi ska läsa nu. Galaterbrevet 2. Jag börjar mitt i vers 14. Det är där som Paulus börjar tala till Petrus. Eller han citerar i brevet här det som han sa till Petrus. Och läser man i Bibel 2000 så har de satt ett slutcitattecken efter vers 14. Men troligtvis så fortsätter det som Paulus sa hela vägen ända till vers 21. Alltså allt detta som jag läser nu. Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar? Vi är visserligen judar till födseln, inte hedningar och syndare. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. Bara om jag återbygger upp detta som jag har rivit ner, gör jag mig till lagöverträdare. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre är jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Det är en lite svår och krånglig text. Men vers 16 är ju lite av en nyckelvers i hela det här sammanhanget. Kanske i hela brevet också. I tre gånger i den versen så står det att ingen blir rättfärdig genom lagen. Och tre gånger så påpekas också det oumbärliga i att sätta sin tro till Kristus. Och det här är första gången som Petrus använder de här uttrycken. Så, men den kommer återkomma flera gånger det blir väldigt centralt i hela brevet. Så. Men vi behöver också notera att Paulus han avskriver inte lagen helt och fullt. För vid andra tillfällen så säger han att lagen den är helig. Och så där. Utan vad han argumenterar mot, det är ju det felaktiga i att bejakandet av lagen skulle vara grunden till att bli accepterad av Gud. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Så vad han ytterst talar om, det är ju hur Gud skapar ett enat förbundsfolk för både judar och hedningar. Och detta kanske inte är någonting som vi har problem med idag. I alla fall inte om man talar om judar och hedningar. Men kanske att vi har det ändå om vi byter ut vilka folk det handlar om. Och då är vi tillbaka igen till förra veckans predikan. Och jag har så försökt att undvika och hamna där. För det blev lite för känslomässigt förra veckan. Jag har suttit och stirrat in i dessa ord hela veckan utan att kunna hitta någon väg förbi det. Men det är ändå dit som Jesus leder mig. Vi kanske inte ser det fullt ut. Men ser man på kristenheten i stort så är det lätt att se att det är splittring. Och ju närmare vi kommer oss själva, desto svårare så blir det också att se. Eller kanske också desto mer så blundar vi för det. Men vi måste en gång för alla inse att det är inte de yttre attributen som förenar oss. Det är inte hur vi agerar, hur vi identifierar oss eller hur vi ser ut. Utan det är tron på Jesus Kristus som förenar oss. Och det är ju något så fantastiskt. Tänk vad fattigt mitt liv skulle vara utan Jesus. I Jesus så är jag förenad med så många människor. Jag får vara del i ett stort folk som är förenade, underställda inte någon kung eller statsminister eller president, utan underställd herrarnas herre Jesus Kristus. Och kanske att just måltidsgemenskapen också inte är så problematisk idag. Samtidigt så är det också värt att fundera kring vilka vi delar vårt matsalsbord med. Jesus han utmanar som alltid över gränser att bjuda in till måltid. Inte bara de som vi vet kommer bjuda tillbaka. Utan bjud dem som ni vet aldrig kommer bjuda tillbaka. Jag kan fortfarande minnas orden från kvinnan som jag gav en peng utanför en affär i Jönköping för många år sedan. Hon kunde varken svenska eller engelska. Men hon kunde namnet på honom som förenade mig med henne. Det enda hon sa i tacksamhet med ett stort leende på sina läppar, det var Jesus. Och jag har aldrig känt sån samhörighet med någon människa som då. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Ju mer vi inser det, desto mer kommer det också att påverka mitt liv. Vilket också kommer forma mig mer Kristuslik. Och det är ju där som det börjar. I att vi förstår vad Jesus har gjort för oss. Inte att vi försöker leva på ett sätt som behagar Gud. Utan det första leder till det andra. Inte tvärtom. Paulus han talar om vår strävan att bli rättfärdiga. Vilket kopplas ihop med att det sker genom Kristus. Eller mer ordagrant i Kristus. Som medlem i Guds folk, som rättfärdig, så lever man införlivande sig Guds nåd, lojal mot Gud. Och Paulus han kopplar ju vidare det här med att att rättfärdiggörelsen den sker genom att dö och uppstå med Kristus. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever. Fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. En text som vi kanske ofta beskriver för att, ja men, eller som ofta används för att beskriva den personliga omvändelsen. Men det kanske inte handlar egentligen så mycket om den personliga omvändelsen som om det yttersta i som det yttersta verket i Jesu gärning. Det centrala här vill ju belysa brytningen med det gamla livets tankemönster, vilket krävs för att sätta sin tilltro till Kristus. Så när Paulus säger att han har blivit korsfäst med Kristus, så är det i stort hans relation till lagen, vilket då också blir hans ståndpunkt i relation till Kristus. Det står för hans totala förändring i hur han förhåller sig till livet. En total omorientering av tanken. Han har dött bort från att leva för lagen för att leva för Gud. För att bli en del av Guds nya folk. Och det är ju där i gemenskapen som det hela får sin fullhet. En för honom totalt livsförvandlande förändring. Paulus hade under hela sitt liv fram till dess att han fick möta Jesus på vägen till Damaskus levt under en fruktan att trots hans ihärdiga kamp att hålla lagen så kanske han ändå inte skulle vinna Guds acceptans. Men så får han se Jesu kors och han får inse vilken kärlek och nåd som var nödvändig för att han skulle bli räddad. Och han medger att hans tidigare fruktan, att den var berättigad. För där fanns inget hopp. Och det kostar på för honom att medge detta. Det kostar på av självrespekt och självförtroende. Men det ersätts av något så mycket vackrare. Paulus han tvingar sig själv att erkänna sig som syndare. Ett hårt slag mot honom i relation till hans tidigare liv. Men samtidigt så blir det lite av den sista stöten mot hans tidigare stolthet och gamla människa. Den gamla Paulus dör och uppstår och gör en ny människa fylld av frid. Och en lättnad över att inte längre behöva vinna Guds acceptans. För nu lever Kristus i honom. På samma sätt som lagen tidigare hade uppfyllt hela hans liv och dominerat hans tankevärld. På samma sätt så är det nu Kristus som upptar den. Jesus Kristus är meningen med hans liv. Vilket också betyder att han vänder sig till Kristus i allt. Och här tror jag vi också kan känna igen oss. Vad finns det i ditt liv som gör att du lever i fruktan inför Gud? Vad är det som huvudsakligen dina tankar upptas av? Vilka tankemönster berövar dig friheten som du äger i Kristus? Som Gunvor läste innan, att Jesus han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Det kan kosta på att bryta, kosta på av självrespekt och stolthet att bryta med gamla mönstret, gamla tankebanor. Men friheten i andra änden gör det så värt det. Jesus, han kallar dig till frihet. Jesus vill göra dig fri. Fri från allt som håller dig bunden. Fri från det som tär på dig. Fri från allt som gnager i dig och som äter upp dig från insidan. Jesus vill göra dig fri från livsmönster som gör att du inte ser Gud för den som Gud verkligen är. Jesus, han kallar dig in i frihet. Korsfäst ditt gamla liv tillsammans med Jesus ännu en gång. Dö bort från ditt gamla liv och kliv in i det nya som Jesus har väntandes för dig. Låt Jesus få leva i dig fullt ut. För Jesus, Guds son, han älskar dig. Han har offrat sig för dig. Guds nåd är tillgänglig för dig idag. Fullt ut. Och han vill dig bara gott. Han vill dig bara väl. Jesus, jag tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig för att du ger frihet, Herre. Tack för att du hjälpte Paulus att se nåden i att få tillhöra dig, Herre. Att han fick dö bort från gamla tankemönster och att du hjälpte honom att se att rättfärdig inför dig, det sker bara genom tron på dig, Herre. Det är inget som vi kan prestera fram, Herre. Jag ber att du ska hjälpa var och en här inne idag som kämpar med acceptans för sig själv eller inför dig, Herre. Kom, heliga ande, och gör ditt verk. Tack för att du kan sätta oss fria återigen, Herre. Hjälp oss att korsfästa det som tynger oss, som berövar oss vår frihet, Herre. Amen.